hallå och välkommen till ett nytt avsnitt av Studio Klassiker. Idag är det en lite speciell inspelning för jag, Carl Egelius och Fredrik Nyblad. Vi har besök av en kille som har jobbat på Klassiker tidigare, nämligen Jon Remmers. Välkommen Jon!
Hej, tack! Fantastiskt stort tack för att jag får vara med i er eminenta podd. Superspännande.
Ja, du jobbade ju här på Klassiker. Vi kom fram till att du började 2011 och jobbade fram till 2019. Vad har du gjort sedan dess?
Jag flyttade upp till mina hemtrakter i Hälsingland i en ort som heter Järvsö. Och så har jag jobbat som lärare ganska mycket sen jag slutade på Klassiker. Jag har haft alla möjliga årskullar. Jag har varit lärare för 6-åringar och för 18-åriga gymnasieelever. Så jag har provat på lite allt möjligt.
Ja, och jag har fått rapporter om att du har använt klassikerartiklar som utbildningsmaterial också.
Lite oväntat faktiskt, men det funkar. Det är ju så att barn... De märker ju väldigt fort om man är engagerad i någonting. Om jag ska börja prata om Viktor Rydberg eller någon sån här, då kan inte jag göra det med samma entusiasm som om jag pratar om bilar. Och även om alla barn inte är bilintresserade så märker de ju direkt om läraren vill någonting. Och det har varit lätt att prata om det svenska språket med klassiker som utgångspunkt, kan man väl säga.
Så då har man fått läsa alla dina artiklar från när du började. Vilken var den första artikeln du skrev när du kom 2011?
Jag försöker minnas. Jag tror att jag skrev om en fantastiskt fint renoverad BMW 2002 som jag och Simon fotograferade i Göteborg. Eller det var ju Simon som fotograferade, tack och lov. Men det var huvudet rätt in i getingboet, så att säga. Det var direkt ut på jobb när jag klev in här.
Det häftiga när du kom hit, Jon, var ju att du är ju inte bara journalistutbildad och har erfarenhet av att skriva på lokaltidning och så, utan du är ju också bilmekaniker, och inte nog med det, du har ju också erfarenhet av att jobba med klassiska bilar och renovera klassiska bilar. Där tog du ju, menar vi andra kan ju låtsas att vi kan meka ibland, men du tog oss till en helt annan nivå med de reportage vi kunde göra om mekande. Och ganska snart så slängde vi in dig i olika sammanhang där det gäller att fixa saker.
Ja, det var en våt dröm där. Det var allting möjligt.
Ja. Åh, herregud. Och så i nästa ögonblick så kom verkligheten och påminde om att en del är möjligt, inte allt. Eller jag vet inte.
Verkligen, ja. Kom och sa att nu är det lämning. Vi måste göra en tidning också.
Ja. Och lämning för de lyssnare som inte har jobbat på en tidning är ju alltså när man lämnar tidningen till tryckeriet.
Ja, det har du väl hållit på med lite grann sedan du lämnar oss. Att du har hållit på med lite lämningar.
Precis. Mina föräldrar har en bondgård i ett lantbruk i Järvsö. En fårgård med åtminstone 100 får. Lite beroende på säsong. Så jag har hjälpt till där också väldigt mycket. Och tagit hand om djur. Väldigt terapeutiskt. Sådär.
Vi har ju haft ett antal projektbilar medan du var på Klassiker. Vilken var den första egentligen?
Jag tror att den första det var nog den här Gråsten. Jag var ju inte med på själva mekjobbet med Gråsten, som var en Morris. Men jag fick uppdrag att leverera den här bilen till den mannen som hade köpt bilen. Och det var ju svinkallt. Och det fanns ingen värme i den här bilen. Och det var ju en resa som var ganska spännande. Jag minns att... Jag tittade på vägarna och det var ju liksom lite så här isigt. Och så påpekade jag det för dig, Carl, att det sitter ju inga vinterdäck på bilen. Så här. Och din reaktion på det, det var att ja, men det gör inget. Det är inte lagkrav på en veteranbil. Men sen att det verkligen inte var. Det var liksom...
Där ser vi en skillnad mellan teori och praktik. Och Jon stod ofta för praktik på olika sätt.
Nej, men det var bara en sån skön prioriteringsordning. Liksom, på något vis.
Ja, det är väldigt bra personalpolitik när man har en nyanställd och skickar ut honom på glashala vägar i en 50 år gammal bil utan vinterdäck.
Ja, men det var kul.
Och han är kvar ändå. Förvånansvärt länge alltså.
Ja, men jösses. Det här är roligaste alla kategorier, de roligaste yrkesår jag har haft. Det har ju varit med er. Jösses vad mycket roligt jag har fått vara med på. Jag är otroligt tacksam för att jag landade här. Jag hade kunnat stått på en bilverkstad och bytt kamremmar på V70 dagarna ända liksom. Och så landade jag här istället.
Ja, vi var väldigt glada att ha dig här. Och vi saknar dig, ska du veta. Det är därför det är kul att du är här och hälsar på just nu. Jag håller på, rent konkret så är det för att vi har hållit på med ett projekt till här i garaget som du har varit med om. Men det kommer vi berätta om mer om längre fram. Nu tänkte jag att vi skulle prata lite grann om sådana projekt som vi har haft under den tiden du jobbade här. Och det var ju ganska många, som sagt, innan hade vi ju vad vi kallade för projektbilar och redaktionsbilar, men det var mer att vi köpte någonting och så fixade vi lite grann några små saker och så körde vi med dem. Men nu var det, som sagt, det blev ju en väldigt stor möjlighet här med Jons kunnande. Jag minns en grön bil som du var väldigt känslomässigt engagerad i också.
Ja, precis. Skådan, ja.
Hur gick det där till när vi hittade den? Jag kommer inte ihåg riktigt.
Jo, men den stod ju i smått påbörjat renoveringsstadie hos Per Lind i Linköping som hade, måste vara en av norra Europas mest täta samlingar av svansmotorskådor. Det var ingen hejd på hur många bilar han hade i varierande skick.
Och framförallt av en enda variant, och just den som vi också fastnar för.
Ja, den, ja, den snygga karossen.
Som heter 110R.
Ja, jag var på väg att säga Rapid. Det är många som kallar dem för Rapid, men Rapid är ju efterföljaren, den som kom senare.
Ja. Jag minns att vi gjorde en genomgång på plats hos Per på hur det här var, som var bristerna med den här bilen. Men jag minns inte riktigt om det var så att vi redan från början sa att den här bilen ska lackeras om och så.
Jag tror att vi sa det, för att den var ju knottrig.
Ja, just det.
Det var liksom att det var så tydligt att hur då kom man som den här bilen hade. Den kommer från bottendjupet i färglagren liksom. Så vi, oavsett om vi sa det rakt ut då, så tror jag vi alla kände väl att det här, det kommer inte att bli bra med mindre än att vi...
Nej, men vi var ju inte ute och provåkte med den, men den var ju startbar och så.
Ja, faktiskt, precis.
Nej, men visst körde vi den, du körde väl den hem?
Jag och Per Lind, vi renoverade kopplingshuvudcylindern på plats där, så att det gick att frikoppla. Och sen blåste jag hem. Den gick ju som... vad den var kusligt instabil. Det var liksom, man satt och parerade hela tiden på helspänn. Och det var som att, det kändes som att skulle man, tappar jag koncentrationen här, om jag liksom börjar fippla med någonting, då kommer jag åka av. Det var som att hela bilen ville vika åt vilket håll vinden kastade den åt. Liksom. Det var väldigt kusligt.
Och givetvis var det ishalka också. Nej. Och du hade bestyr att göra det här.
Det var det inte. Men jag minns att tändningen stod ju helt knasigt på den. Och det upptäckte jag när jag skulle tanka. Att man kunde ju vrida hela fördelan fram och tillbaka. Så att den, det var inte jättekonstigt att den stod med knaständning. Liksom. Så. Men ja... det var en spännande resa.
Sen blev det ju ännu mer spännande då när vi gjorde det här rost- och lackeringsjobbet. För otroligt nog så hittade vi ju inte så mycket rost.
Nej, den hade verkligen klarat sig. Jag tror att den var ju oljesprutad. Det var ju små röda plastpluggar över hela bilen.
Mm.
Förmodligen det som de har sprutat in olja som har räddat den.
Vi var ju då hos verktygsboden i deras showroom i Borgstena och gjorde det här som en slags grupparbete kan man ju säga.
Ja,
och
konferens.
Det var ju väldigt, vad sa du?
Konferens.
Precis. Med olika sidokonferenser också med under delarna plockades isär. Ja, nej, men vi gjorde ju det här under en väldigt koncentrerad del. Och som du säger, den var ju knottrig, så att jag tror att beslutet kom ganska snart att det här går inte att bara halvslipa ner lite, utan här måste vi ner på plåt.
Precis. Du, ja, jösses. Jag minns att Lars Edvardsson som driver verktygsboden, han kom ju ut med jag vet inte, var det 10 slipmaskiner eller något sånt där. Alla fick en slipmaskin i händerna och sen gned vi bort färgen på bara några timmar. Det gick ju jättefort att få ner den till plåtren.
Ja, det var helt fantastiskt att se hur man kan göra en bil på plåtren på några timmar.
Ja.
Av att vi var så många som vi var.
Det var ju superhäftigt.
Och det blev ju ganska, var det totalt 4 dagar eller 3 dagar till och med som vi gjorde det här på?
Ja, något sånt.
Ja, från att vi började tills att bilen var lackerad.
Mm.
Så det var ju helt fantastiskt. Och då var det den här härliga gröna färgen, originalfärgen och originalkulören som vi hade på den som gjorde att den... Och sen var den ju färdig, eller hur, Jon?
Ja, medium. Färdig. Jag vet inte, det är någonting när man lackerar en bil, då skickar man ju upp ribban för allting direkt. Det är liksom, om man har ett så här halvdant dörrhandtag och så monterar man det på en dörr som är nylackerad, så sticker ju det ut som en varböld i pannan liksom. Så att vi skickar ju upp nivån på det här i och med beslutet att lackera om. Då kommer ju också beslutet att nej, men vi kan inte, det finns ingen utrymme för att fuska här. Så vi började ju leta reda på vi hade jättebra kontakt med en firma i Tyskland som kunde leverera jättemycket av de här kosmetiska delarna. Dörrhandtagen köpte vi väl från Norge, vad jag vill minnas. Och så där. Men sen ska ju delarna monteras också. Det tog ganska många kvällar.
Och du gjorde en liten shoppingresa till Berlin.
Ja.
Och fick med dig så mycket som var möjligt i handbagaget.
Ja, jag tror det var 32 kilo skådadelar. Och där, det var ju så här, jag flög med en sån här dagsresa med, ja, vad nu flygbolaget hette. Och så åkte jag lokal, vad heter det, kollektivtrafik, tysk kollektivtrafik till hans firma. Packade hela den stora väskan.
Du hade en tom sån här jätteresväska med hjul med dig.
Precis. Och största formatet som vi verkligen fyllde. Och så ställde vi den på hans våg. Så vi maxade det incheckade bagaget. Men så var det ju det. Det var ju lite småpinaler som var tunga. Liksom, men inte så skrymmande. Och det försökte jag ta med mig i handbagaget. Och där bland det här så var det 2 flångnya bromsok. Som var liksom inpackade i gladpack, sån här plastfolie. Och det blev ju lite problem sen när man var i säkerhetskontrollen på då, jag minns hon som kontrollerade mitt bagage, hon frågade vad är det här liksom och pekade på de här 2 bromsåken. Och jag försökte förklara det liksom att ja, men det här är bromsåk, brems, sattel, vad nu det blir liksom. Och hon bara nej, 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 hauptnicht, zu viel metall. Det var liksom bara glöm det här kan ju vara handgranater liksom. Så att Ja, och sen började de bråka. Liksom hon i säkerhetskontrollen började bråka med någon som jobbade med incheckning. Men det landade i varje fall i att jag fick checka in mitt handbagage gratis. Så jag flög... Ja, så gick det. Det var ju ett fantastiskt smidigt sätt att transportera hem väldigt mycket delar. Och jag tror att det blev nog billigare än frakten hade blivit.
Det är roligt att jag igår kväll läste jag ju i amerikanska Volvo-klubbens tidning om hur det var för Volvo-medarbetare som skulle åka ner till Turin under 780-projektet, och de hade något liknande problem faktiskt.
Med säkerhetskontrollen?
Ja, precis. Och bromsdelar och sånt där som skulle med.
Oh,
ja.
Men det blev ju väldigt, väldigt bra till slut, den här Skådan, när du, efter alla sena kvällar och alla nya delar som du monterade på. Och jag skulle nog påstå att det där är Sveriges finaste Skoda 110 R. I alla fall var det då. Och för nu har det ju hänt lite grann sen vi hade den där, men då var de inte värda speciellt mycket. Så det var ingen vettig människa som la ut så mycket pengar och tid på en sådan. Men jag minns ju att när vi höll på med den här bilen och såg framför oss hur vi skulle ut och åka med den och sådär, att vi kände att vi var lite smarta, att det här var ju i princip en Porsche 911 med svansmotor och kupékaross och sådär, och att vi skulle minsann visa hur kul det kunde vara med en Skoda. Hur blev det där, tycker ni?
Vad tycker du, Fredrik? Vad är dina körintryck från Skådan?
Alltså, jag måste nog erkänna att jag mer än mina egna intryck minns andras uttryck av sina intryck. Och de intrycken var oftast att jag hör inget längre, jag hör inget. Och sådana utsägelser. Nej, den var ju inte så rolig att köra som man kanske skulle kunna tro. Och den var också väldigt bullrig.
Mm.
Men den blev absolut mer riktningsstabil än den var innan renoveringen, helt klart.
Ja.
Och inredningen var ju också väldigt trevlig. Det var väl det som var bäst nästan. Förutom en matta som vi bytte, så var ju inredningen jättetrevlig. Men, och den var ju väldigt trevlig att se på. Folk blev ju glada när man kom. Men fullt så kul hade man inte som förare, kanske.
Nej, det är nog... Jag läste någon sån här citat i från ett test när den här bilen var ny. Det var någon sån här jättemärklig formulering om att Skådan är som en älskarinna på vänsterkanten eller något sånt här. Och det stod att om du tittar åt sidan så kommer hon att... Sån här formulering som bara inte hade varit möjlig idag.
Nej.
Som i princip med någon slags omskrivelse beskrev att den är jättejobbig, ja, att köra liksom.
Men det är också en väldigt blandning av teknik av högt och lågt. Jag tänkte senast liksom på en Volvo från 80-90-talen har ju då små lampor när man tänder i dörrarna så att man kan varna, så att det syns att man har öppnat en dörr. Och den här bilen, den här östbilen, hade ju det redan på 70-talet.
Ja.
Medan annat var ju väldigt simpelt. Minns någon sån teknisk lösning som var väldigt simpel på den här bilen?
Ja, fönsterhissarna. Fönsterhissarna är liksom ett system med i princip en remskiva med en vajer som är lindad 50-11 varv runt, och så löper den här vajern i någon slags zigzagmönster genom hela dörren för att på något vis skicka upp. Det är så tydligt. De har inte haft pengar för att på den här lite udda kupémodellen liksom ta fram produktionsutrustning för en ordentlig lösning liksom. Men de har haft någon ingenjör som har varit klurig och kunnat lösa såna här grejer, och så var det så det blev liksom. Högtstående ingenjörsdetaljer, det är till exempel växelspaken. Det ser ut som liksom delar från någon slags precisions, det är fruktansvärt genomarbetad växelspaks konstruktion på den. Och så är det liksom rep och talja i dörren liksom. Jättemärkligt och superspännande samma gång. Oh, jag saknar den bilen. Den var rolig att jobba med.
Den har i alla fall fått ett väldigt gott hem. Det var ju också en väldigt gullig historia. Hur den, det, ibland kan det vara svårt att göra sig av med redaktionsbilar, men här kändes det som att det, vi förtjänar den inte lika mycket som nästa ägare.
Jag fick ett mejl från en tjej som heter Elin som berättade att hon tyckte det var väldigt kul att vi höll på och mekade med den Skoda som hon tidigare hade ägt. Det var så att hennes bror hade fått syn på Skådan på framsidan av Klassiker i ett tidningsställ och bara, det är ju syrrans bil. Och på den vägen så hade Elin liksom hittat kontakt med oss, tog hon kontakt med oss och berättade bland annat att, vad sa hon? Om det är min gamla bil så är värmepaketet pluggat med en vinkork. Lite sådana här speciella detaljer. Men det var ju alltså en bil som hon hade fått av sin pappa och haft några år. Och sen när hon kände att men liksom, hon var väl inte där i livet att hon mäktade med och underhålla en veteranbil så som den behöver underhållas. Då bestämde hon sig för att sälja den vidare till Per som vi köpte bilen av. Men det var ju jätteroligt för att sen så när det blev dags att säga hej då till bilen, då var det ju Elin som köpte den. Så den är ju hos henne nu. Det känns ju fantastiskt kul tycker jag.
Verkligen.
Ja, det är verkligen superkul. Och hon trivs verkligen med den. Hon har också varit i kontakt med reservdelssäljaren i Berlin och bland annat köpt en ny huvudbroms, och det vet jag. Och så här. Det är verkligen väldigt roligt. Men du själv då, Jon? Hur började det här med bilintresse för dig?
Oj, jag tror att det började med att jag tog så här stenar och bankade sönder taket på mina plåtbilar i sandlådan. För att jag försökte sänka dem och liksom sektionera. Ja, men det är faktiskt så. När jag satt i sandlådan så ville jag bygga om dem. Liksom, och det gjorde jag med den största sten jag kunde hitta. Så jag plattade till leksaksbilar i sandlådan. Och för att de skulle se ut som de häftiga bilarna i biltidningarna. Ungefär så.
Blev det bra?
Nej, det tror jag inte. Det kan man väl inte. Nej, men jag har liksom alltid varit liksom så här nästan farligt och sjukligt biten av bilar. Liksom. Jag tycker det är kul att köra bilar. Jag tycker det är kul att framförallt meka med bilar. Men jag tycker om att sätta mig in i liksom industrihistorien. Jag tycker om att sätta in dem i ett historiskt sammanhang. Vad var det som hände i världen? Det är som att bilar binder ihop världen för mig. Och så har det nästan alltid varit. Liksom. Och så är det kul att bygga om dem också.
Och för dig har det ju varit väldigt mycket Volkswagen som har hjälpt. Vad är det som lockar med dem?
Jag tycker att det är spännande att det är en superbillig bil. Eller var. Det skulle vara så billigt som möjligt. Men ändå uppfylla vissa kriterier. Den skulle kunna marscha 100 km i timmen på autobahn timme efter timme och sådana här grejer. Men ändå, så när man skruvar med grejerna så häpnar man över hur mycket. Det finns så mycket teknik inbakad i de här bilarna som man bara får på köpet för att konstruktionen är jäkligt smart. Liksom. Som en sån sak som bara vevhuset, det är ju tillverkat i magnesium. Hur många bilar kan du ta motorblocket och lyfta det mellan tumme och pekfinger? Det kan man med en folkvagn. Det är liksom en av de billigaste bilar som gick att köpa hade motorblock i magnesium. Och så, men det bara fortsätter. Topplocken. Alla liksom får det synonyma med crossflow som då var liksom en grej man ville marknadsföra som är på, hjälp mig nu Fredrik, du är Ford-killen.
Nej.
70-talet tror jag va?
Ja.
Men liksom, och då pratar man om att avgasgrenröret satt på en sida om topplocket och insugningsgrenröret satt på den andra sidan så att gaserna då flödade rakt igenom liksom. Men jag menar, det här ett topplock som funkar på det sättet, det hade ju liksom folkvagnarna på de första prototyperna på så här, tidigt 30-tal.
Mm.
Och det är så här grejer som bara råkar vara där, men som andra bilar hade som någon slags teknisk nymodighet ett decennium, två eller tre senare. Mm. Och det fascinerar mig att med den här ingenjörskonsten så kunde man bygga en billig bil som var avancerad.
Våra olika projektbilar har ju haft olika mål och olika ingångar. Att vi har ju gjort olika saker. Allt ifrån att då lackera om en bil från plåtren och andra. Så har det ju då varit bilar som har fungerat och som varit besiktigade. Där då ska göra en resa utan egentligen känna den här bilen. Och en sån spännande resa vi gjorde var ju med en bil som vi snart döpte till Stora Norrland. Och då flög vi ju upp och skulle hämta den här bilen i Kalix. Och där skulle vi då mötas av en bil som skulle vara jättefin. Vad såg vi när vi kom fram, Jon Remmers?
Min första tanke när vi åkte och kom upp på garageplanen och såg bilen, det var, åh, det finns fler såna här. Säljaren har fler exemplar av den här modellen.
Och det är då en Mercedes...
Vad heter de?
Fenmärsa.
Fenmärsa.
Vad ska vi säga, har vi något V-tecken på det, Carl?
Nej, men det är Mercedes 190, ja. En 67 bara.
Min första tanke, det var att det här, den bilen jag såg omöjligt kunde vara den bilen som Carl hade pratat om innan. Jag trodde att det kanske var en reservdelsbil kanske eller så som säljaren också hade. Men sen förstod jag ju att det var ju den vi skulle åka genom Finland i.
Jag har alltid trott att det var ett ironiskt skämt, men det var alltså på allvar att vi inte förstod att det var rätt bil. Ja, nej. Det är lite jobbigt. Ja, det var lite av en chock kanske det skicket. För vad var det vi såg då? Det var liksom, det var sjavigare än vi trodde.
Ja.
Det var bara det vi tänkte oss när vi åkte upp. Tanken var ju så här, vi köper en bil i Kalix och sen så kör vi hem den genom Finland och så tar vi båten över till Stockholm från Helsingfors. Då köpte vi den här bilen osedd och det var ju då, det skulle ju vara en rostfri Mercedes som hade gått, eller 190 då, som hade gått i Norrland. Den var så här härligt grå, vi fick ju bilder på den och så. Vi trodde inte att det skulle vara perfekt.
Nej.
Men den var fin inuti och den var rostfri och den det var en Norrlandsbil. Den kostade inte så jättemycket, men den kostade inte jättelite heller. Men vi flög upp då och möttes av den här bilen då som vi hade målat upp. Som man gör. Som vi hade målat upp i våra sinnen hur det skulle se ut.
Ja.
Och går man ner på varje punkt så stämde ju beskrivningen.
Ja.
Jag tror att det var vi som hade fyllt i ganska mycket emellan de här punkterna av säljarens beskrivning.
Så som man så ofta gör.
Ja.
När man är sugen på någonting.
Jo. Men det vi också kände då när vi åkte iväg var ju att det kom ju ut ganska mycket saker genom avgasröret.
Ja, ja, den förbrukade en del olja. Var det kolvringar eller kom vi fram till det någonsin? Minns inte.
Vi tänkte ju att en Mercedes som har gått 13 000 mil, den kan ju inte rimligen vara några större mekaniska.
Jag minns också från när vi åkte därifrån, det var ju att liksom ingen sa, oj, det här blev kanske inte så bra. Ingen vågade riktigt säga det, utan vi la ju iväg där och genast så började alla skämta och säga helt hysteriskt. Det skulle liksom skrattas åt minsta lilla vägbula och så här. Och sen förstod man det efter några mil till att det finns en rosa elefant i rummet. Liksom.
Ja. Ja, vi fick lära oss lite finska glosor av Claes Johansson också bland annat. Vägbrunn bland annat. Så det var väl ett, som du säger, ett sätt att hantera det.
Ja, precis. Och sen kom det där blodsockerfallet som alltid infinner sig någonstans på de här, såna här reportageresor. Och då började det väl krypa fram vad folk tänkte som satt i bilen. Var det så? Minns jag fel?
Nej, men det, Det var ju också, det var väldigt roligt. Det var ju en väldigt smällkall morgon där första natten i Finland.
Ja.
Och jag tror faktiskt att bilen startade ändå.
Ja.
Det, så det var ju en glädje.
Precis.
Och sen lyckades vi köra ut på en strand i norra Finland.
Ja.
Och solen sken. Då var det ju ändå ganska bra. Ja. Trots att vi var lite lätt avgasförgiftade.
Kanske just därför.
Det som var härligt med den här resan är ju också att vi... Det var ju, ordet konferens nämndes här tidigare. Det här var ju, det var ett väldigt bra rum för oss fyra att sitta i. Vi hade ju ett väldigt bra... det var väldigt trevligt att sitta där, alla fyra. Vi fick väldigt bra plats och kunde sitta och prata.
Verkligen. Och också, det ska ju sägas, jag tror att jag skrev det i reportaget, om jag inte missminner mig, att det här är en bil som var väldigt sliten, men att den var så sliten märkte man ju inte jättemycket av när man åkte. Man mådde hur bra som helst. Det var ett jätteskönt baksäte att sitta i. Det var liksom, det var inte några vassa skarpa ljud, utan allting, man, och fjädringen funkar jättebra på så här lite halvdåliga vägar. Och det är ju en fantastisk kvalitet att en bil som ändå inte mår så himla bra ändå inte riktigt berättar det för de som åker i den. Det är ju, den maskerar sina åkommor väl, den där bilen, när man väl var på rull.
Man behöver ju inte åka till andra sidan av jorden för att uppleva äventyr, och det tycker jag, att resa med en klassisk bil är ett bra sätt att göra äventyr på kortare distans, och det här var ju för sig över 100 mil men det är ju ändå kort jämförelsevis. Och för dagen efter så snöar det ju kraftigt i Vasa, och vi ser ett vackert modernistiskt ritat hus, så att vi ställer våran bil där, och då kommer en liten man ut och säger: ni kan följa med här.
Ja.
Och det gör vi. Vi följer med. Vi har inte lärt oss att man inte ska följa med främmande män, så att vi, vi får följa med nere i källaren där. Och där öppnar sig en hel värld av bilar som han har samlat på. Vi hade kommit till en samlare i Vasa helt enkelt, som hade hört talas om att vi var på gång. Så att han trodde nog att vi skulle besöka. Han visste vilka vi var.
Ja.
Ja, det var ju otroligt spännande. Det är det som är så roligt när man åker runt med en gammal bil, att man, det öppnas dörrar som aldrig annars ens syns att det är dörrar. Det skapas kontakter, och det händer väldigt mycket roligt. Man kan verkligen bara ge sig ut med sin gamla bil, och så händer det någonting. Det är både bra och dåliga grejer.
Ja. Ja, det hände ju lite mekaniskt med den här också. Den blev ju vevigare och vevigare i styrningen.
Ja, det är väl det som jag minns. Att vi gick väl inte 5 mil innan Jon stod under huvudet och justerade styrsnäckan. Det gjorde han ju väldigt, väldigt ofta. Och varje gång var det nu ska det bli bra.
Men visst är det så, Jon, det finns ju en gräns för mycket man kan liksom inte... Man kan inte göra det där i all oändlighet med att liksom dra åt och dra åt.
Nej, särskilt på de där. De är ju också så drar man åt för mycket så kan man ju skada den här väldigt lätt. Så att den börjar tugga sönder sig själv och bli ännu värre. Och det var väl det där läget som var precis så mycket man vågade dra åt det innan den skulle börja självdestruera, som jag försökte hitta utan att hitta det.
Ja, det var väldigt, väldigt roliga dagar där var det. Och det slutade ju väldigt dramatiskt när vi bilen svek oss ju aldrig. Den gick ju hela tiden.
Ja.
Men när vi körde ombord på färjan för att ta sista biten hem till Stockholm, då plötsligt så hände det någonting.
Ja, det var väl också så att det här fick inte riktigt vi reda på, utan Claes Johansson är ju en fyrbarnsfar, och han vet när man inte riktigt ska berätta för sina barn hur allvarligt läge man befinner sig i, utan man ska bara föra barnen i säkerhet, så att säga. Och det var väl, han höll oss lite i mörkret där om hur det var med bromsarna.
Ja.
Och framförallt när vi då skulle ta oss ner för rampen från färjan.
Ja.
Han, alltså, det sista han gjorde innan vi parkerade bilen på bildäck, det var att han lyckades trampa igenom bromsbladen. Det var jag kommer inte ihåg om det var ett bromsrör som gick av eller om det var en koppling till någon cylinder som släppte. I alla fall så är det ju enkretssystem på en Mercedes från 67, om jag inte minns fel.
Ja.
Så att vi fick den här överfarten över natten där från, där var det väl vissa som sov bättre än andra beroende på hur väl informerade man var om vägen.
Den där rampen vi skulle av färjan, den var ganska brant, vill jag minnas.
Ja,
ja. Det gick ju.
Det tog väl lite varandras händer, men det var väl ganska nära att man borde gjort det.
Ja, det var väldigt bra. Och sen så, ja, när vi kom tillbaka då med, och kunde undersöka vad vi hade köpt, så upptäckte vi att det fanns ganska mycket att ta itu med på den här bilen.
Ja, jag vet att jag bytte hjulcylindrarna bak på den.
Ja, det var väl en bra idé. Sen körde vi en del med den, men vi sålde den ganska snabbt. Vi sålde den på sommaren där. Vi hade med oss den på motorhistoriska marknaden, och så sålde vi den på rot där till en glad kille från Småland, tror jag det var, som körde hem den. Det sista vi såg var ett stort rökmål när den lämnar oss.
Men en blå ton i rökmålen skulle jag vilja betona,
ja,
också.
Verkligen.
Var det inte också så att vi upptäckte att den här bilen, den var ju från Stockholm egentligen. Den var ju exporterad till Norrland. Det var ju inte alls någon Norrlands bil.
Precis, det visade sig att den hade gått i Norrland, men den hade inte gått i Norrland. Vi hittade gamla A-plåtar i bagagerummet.
Ja.
Ja. Men det är sånt där som är väldigt roligt att tänka tillbaka på. Det var roligt också. Mm. Så det var ett sätt att ha en projektbil på. Man har en specifik uppgift till det, att man vill göra en resa tillsammans och ett stort resereportage. Alla de här reportagen som vi pratar om, de finns ju då att läsa i gamla nummer av Klassiker, och är man prenumerant så har man digital tillgång till alla tidigare nummer som finns av Klassiker. Och hur man gör för att aktivera det om man inte har gjort det, så är det ju, finns det en länk på klassiker.nu som heter klassiker.nu/fri, där man får reda på hur man gör. Är det någon annan så här projektbil som du har ett något starkt binne av, Jon, som du var glad att slippa när du slutade?
Glad att slippa? Nej. Nej. En av de bilar som jag verkligen minns, det är ju Lady Jagga, den här Jaguar XJ6. Carl, kan du berätta, du fick köpa den här bilen?
Ja, det var en läsare som hörde av sig. Hans pappa hade haft köpt bilen ny, eller inte ny, men han hade importerat den från Saudiarabien på 80-talet. Det var en period där när man kunde köpa lyxbilar oerhört mycket billigare i Saudiarabien och ta hem dem till Sverige. Och fortfarande att priserna var en väldigt stor skillnad. Och den här mannen som hade den, han jobbade i Saudiarabien ett par år, och kunde man ta med sig en bil hem som flyttgods. Och då tog han med sig en guldfärgad Jaguar XJ6 serie 3. En 86 tror jag det var. Eller möjligtvis 85. Och sen körde han den resten av sitt liv i princip. Använde den här bilen och underhöll den och så. Men sen så, ja, när han blev äldre så var det blev lite skador på den och sådär. Och till slut så blev den stående hos hans son på en parkering utanför hans hus. Och den här sonen då, han hörde av sig till oss och frågade om vi var intresserade. Om vi visste någon som var intresserad av en gammal Jaguar som inte hade varit besiktad på några år och som det var lite skador och så på, men som i övrigt han försökte verkligen berätta hur välskött den var. Mm. Och vi blir ju ibland erbjudna bilar på Klassiker, både att köpa och även bilar helt gratis, som vi har tagit emot några gånger. Det är svårt att inte ta emot en bil som är gratis, för att oftast är det med hotet att den här bilen, om inte ni tar den här bilen så kommer den gå på skroten, och då har man ju väldigt starka känslor som gör att det kan man ju inte tillåta. Liksom. Men i det här fallet så handlar det om den här Jaguaren. Det passar inte riktigt in i vårt. Vi hade någon annan projekt som vi var på med, och det passade inte riktigt in i vårt flöde just då. Så jag försökte. Jag kontaktade några Jaguarklubben för att höra om det var någon som var intresserad. Lämnade tipset vidare. Och det handlade inte mycket pengar. Jag har för mig att han begärde 5 000 kronor för bilen. Mm. Ingen var intresserad av den här bilen. Men till slut så blev det ju sådär. Då ställde sig på sin spets. Så då fick vi träda in där. Och vi köpte den för 4 000 kronor, den här bilen. Och lastade på den på en släpvagn. Och sen så ganska snart därpå så tog den till klassikergaraget och gjorde en sån här stor genomgång av den.
Men även om det var ingen som var intresserad av den, så tror jag ändå att det finns många som har sett en lockelse i en annons för en billig bedagad Jaguar, att hur mycket bil man kan få. Och jag tror att det finns många som kan känna igen sig i den här lockelsen att ta hand om den där bilen.
Ja, nej, men den typiska bilden av en 80-tals XJ6 som kostar 5 000 kronor, det är ju att det är ett vrak. Och det var väl det man förutsatte, det var ingen som tittade på den.
Mm.
Det var det man förutsätter då när man blir erbjuden en sån här bil. Men det visar ju sig att den här bilen var ju faktiskt i väldigt bra skick, grundskick. Visst, det var lite skav här och där och det var hål på en stol och det var vindertaket hängde och lite sådana här saker. Men den var ju ordentligt, den hade inte gått jättelångt, jag tror den hade gått 17-18 000 mil någonting, och den hade varit ordentligt underhållen hela tiden. Så att vi, när vi tog in den i klassikerverkstaden och vi hade då en sån här två dagars maratonmeck när vi hade beställt en besiktningstid och hade skaffat väldigt mycket delar och sån här saker i förväg då givetvis och för att få snurra på den här. Och då upptäckte vi ju bit för bit vilket bra köp jag hade gjort.
Den låg ju mot oss hela vägen, är mitt minne av det. Sen var det väl säkert någonting som det hakade upp sig på. Men
jag minns ju när vi skulle renovera bromsarna bakom, ja. Var tvungna att plocka ner hela bakaxeln.
Ja. Det är ju, de är ju speciella de där bromsarna, för bromsskivorna sitter inne vid differentialen eller slutväxeln. Och det gör att bromsåken hamnar i en helt bizarr vinkel där det finns nästan inget svängrum för en bra nyckel till luftnipplarna. Och på den här bilen så var ju båda luftnipplarna hade liksom rostat fast komplett. Så får man knappt på en nyckel för att lufta bromsar, då får man ju inte på de saker man behöver för att trilskas med någonting som har rostat fast heller. Så ja, vad var klockan? 11 och sånt där när vi fick ner bakvagnen och så blev det sent.
Du kunde sätta in nya nipplar, var det så?
Ja, men det löste sig ju. Det var ju liksom, och det gjorde ju också att vi fick möjlighet att kolla hur liksom infästningen såg ut. Och jag minns den där bilen som väldigt bra mekaniskt i grunden.
Men då just också att vi kunde få den besiktiga på den här snabba insatsen gjorde också att vi, som du sa, att den låg mot oss. Det gjorde också att vi gav tillbaks till bilen också steg för steg. Att vi, när vi kände att det här var en bra bil, så gjorde vi ju olika saker senare just därför att vi tyckte att den var värd det.
Verkligen.
Och det var ju flera olika projekt.
Vad gjorde vi egentligen? Vi bytte in taket.
Ja.
Vi ordnade väl så att stolarna ju fram blev...
Det var bara förarstolen som behövde renoveras. Vi fick tag på en stol på Blocket som vi lät renovera. Sen kunde vi bara lyfta in den. Så det var jättefint skick. Och sen så hade vi ju... Det var ju den här typiska rosten runt vindrutan.
Ja.
Som är så tråkig på så många bilar. Och det fick vi lära oss hur man fixar det. Ja,
jag skulle ju inte vågat mig på att köpa en bil som hade rost där. Men det var ju dessutom en annan skada som jag inte heller hade fått mig att avstå från ett köp. Och det var ju det här typiska att man, ja, att det blir parkeringsskador på längs hela passagerarsidan. Så var det ju flera skador som löpte över både skärmar och dörr. Mm. Så det gjorde vi i två steg, de här lagningarna.
Och där var det ju verkligen inte så att vi var ute efter någon bil i utställningsskick, utan vi det var en bil som vi reparerade kontinuerligt, en typisk rullande renovering. Mm. Att vi ordnade en grej och sen körde vi och sen ordnade vi en grej till och så körde vi vidare.
Ja, inte minst körde också. Ni körde ju till Tyskland fram och tillbaka på ett par dagar.
Ja, precis. Var ute och toppfartstestade den där på. Skrämde tyskarna med våran engelska lyxbil.
Minns du toppfartsnoteringen?
Jag tror att nålen var uppe och snuddade närmare 200 någon gång i alla fall.
Wow.
Då möttes den av bränsle nålen.
Ja, men jag använde ju också den där bilen. Jag lånade väl den större delen av semestern den sommaren.
Ja, den sommaren du hade blivit pappa,
ja,
var det så?
Ja, precis. Min förstfödda Lo, hon åkte jagga den sommaren. Och som familjebil är den ju fullkomligt hopplös. Det finns i, bältena är för korta för att man ska kunna få fast en barnstol på ett bra sätt. Okej, hur många steg... Vidare liksom bagageutrymmet, du kan ju... Det är ju liksom, det är stort som en tennisplan, men det är ju platt.
Som en tennisplan.
Som en tennisboll. Liksom. Så att om man åker på någon trevlig loppis sådär och hittar någonting som är trevligt, ja, då får du åka med i baksätet. Det är ja, bara så.
Om man inte köper affischer då?
Ja, typ affischer, biblar, pocketböcker. Nej, men det... Och sen soppaförbrukningen. Jag har aldrig lagt så mycket pengar på bensin.
Men det här med soppan kan ju höra ihop med någonting som jag skulle vilja säga nu, att det här är en bil som har lämnat spår i de hus där vi har varit med den här bilen. Både i mitt hem och här i klassikergaraget så ser man två rundlar på väggen som är sotfärgade, och det är efter din jacka.
Någon inte har följt direktiven och backat in mot en vägg istället för att parkera bilen med nosen mot väggen. För då blir det automatiskt spår efter när man kallstartar. Ja. Men det där är ju, vi sålde den vidare sen och den nya ägaren har rapporterat att nu är den här kallstartsventilen som det var, den är bytt och nu går den mycket, mycket finare och drar mindre bensin. Så det var ett av de områden som inte angrep kanske.
Nej. Och en sak som vi hittade i den här bilen också, om vi nu hittade avskyltar i Mercedesen, så hittade jag en liten koran.
Ja.
Och det fick jag då ta reda på att det såg ut med svenska mått mätt som en psalmbok, men det var ju helt enkelt en koran anpassad för resa. Så det var en resekoran, därav det nätta måtten på den. Så att det kändes ju lämpligt att den fick vara kvar i bilen.
Ja, och den här bilen, det var ju också en sån här bil som vi höll på med väldigt nära samarbete med Verktygsboden. Och just den här resan när vi var ute och åkte, jag och Lars Edvardsson ute och åkte i Tyskland, då hade vi ju tänkt oss att vi skulle vi tog båten från Göteborg till Kiel, och sen så skulle vi åka i norra Tyskland, sen skulle vi ta båten tillbaka från Sassnitz, alltså i östra Tyskland. Men när vi kom till Sassnitz så kom vi ju ungefär 6 timmar för tidigt. Och vi började titta på vad ska vi göra här? Vi kör tillbaka istället. Så då körde vi tillbaka genom norra Tyskland och tog bron hem till Malmö. Och när vi kom till Malmö så var i princip samtidigt som båten skulle ha gått från Sassnitz. Så det var ju ett gott betyg. Vi har suttit och kört den här bilen väldigt länge och kommer fram. Och sen så bangar man inte för att köra, vad det nu var, 60 mil åt andra hållet istället för att sitta och vänta på en båt.
Det är sant.
Alltså, det var en väldigt trevlig bil. Jag tycker serie 3 XJ6, de är väldigt snygga.
Ja.
Det är en lyckad uppdatering av en klassisk kaross.
Men en detalj vi ändrade också där också, av något märkligt skäl så hade ju Saudiarabien amerikanska stötfångare på den här bilen, så den hade ju ett väldigt underbett som vi ordnade.
Väldigt stora sådär, precis. Och då fick vi tag på Euro stötfångare som vi kunde. Och det var ju inte bara byta själva stötfångaren, det var ju väldigt mycket bakom där bärgärn och grejer som behövs för att bytas ut. Och då blev det också väldigt mycket snyggare. Men Jon, är det lamm som gäller nu framöver eller är det något annat kul på gång?
Jag är färdig med lammen. Jag är färdig med lärarjobbandet också. Jag håller faktiskt på att startar en bilverkstad.
Jaha, så nu ska du få byta lite kamrämmar på V70 i alla fall då?
Nej, det här kommer att bli en bilverkstad med en väldigt tydlig inriktning på entusiastbilar, säger jag. Jag väljer att kalla det för entusiastbilar hellre än veteranbilar, för att då är man inte lika bunden av att det ska vara 30 år. Så det är lite en cirkel som sluts för mig, för det var ju... När jag började på Klassiker, då kom jag direkt ifrån ett jobb där jag fungerade som mekaniker på en liknande verkstad som renoverar och underhöll entusiastbilar. Så att mitt spår, eller min riktning i livet, det har ju varit nu sen jag slutade på Klassiker att jag ska bli lärare. Men av någon anledning så har det inte riktigt känts rätt. Och jag har grubblat rätt mycket på vad jag vill med kommande åren. Och helt plötsligt en väldigt sen kväll när jag låg och tänkte på det här, så men vad är det jag går och längtar efter? Vad är det jag verkligen skulle vilja göra nu? Och då testade jag olika scenarion. Vill jag att någon ska ringa upp och erbjuda mig 3 månader med som svenska lärare? Eller jag vill ju faktiskt egentligen hålla på med bilar. Jag hade ju som allra helst hoppats att någon gammal läsare eller bekant eller så hörde av sig med en fruktansvärd massa problem på en rolig bil och att jag fick jobba med den. Och då kanske man ska lita på den känslan i magen. Och på den vägen så har jag... Ja, jag är precis i processen nu att starta ett eget företag som då kommer att vara den här verkstaden där jag hoppas få jobba med det, helt enkelt.
Vad är det för typ av jobb du ska ta dig an då? Är det att oljebyten eller delrenoveringar? Eller?
Jag ser framför mig att det kommer att bli både och. Allt ifrån helrenoveringar, projekt som kan ta år i anspråk, till kortare jobb som en helt vanlig service, bromsbyten, kanske byta ett elsystem, renovera ett elsystem, kanske byta en sufflett på någon bil, kanske byta en tröskel på någon annan bil. Mm. Från det lilla till det stora så vill jag jobba med det, helt enkelt.
Det har ju funnits en stark kultur i Sverige av att man ska, om man håller på med gamla bilar, ska man göra det själv. Att inte göra det själv är lite fusk. Men sen så med åren så känns det som att vi är allt fler som håller på med gamla bilar utan att egentligen kunna göra allting själv. Och där kommer då en sån som du in.
Jag tänker att man ska vara väldigt uppmärksam på vad man gör med sin energi och med sin tid. Jag tror att det är många som nu känner att jo, men jag kan säkert göra det här själv. Men jag kommer att få sitta och läsa på nätter i ända på internet om hur jag felsöker det här eller så. Och det funkar inte i... Det kanske funkar när man är 20 och göra det. Men när man är 40, 50, 60 och har en familj och man har ett förmodligen mycket mer krävande jobb och så vidare, då tror jag att det finns utrymme för en specialiserad bilverkstad på ett annat sätt.
Var kommer du att hålla hus?
Min hemkommun, Ljusdals kommun. Det ligger 30 mil norr om Stockholm på ett ungefär. Järvsö har väl synts en del i media. Nu det är ju en turistort i högsta grad. Så min förhoppning det är väl att de människor som kanske tycker att det är lite jobbigt att transportera en bil 30 mil. De kanske ändå kan se att det finns väldigt mycket att göra i Järvsö. Man kanske kan få med sig barnen eller barnbarnen i baksätet på bilen och gå ett varv i djurparken, eller man kanske kan kombinera det med någon av de andra aktiviteter som finns att göra där då.
Medan du håller på att helrenovera din bil.
Ja, det får nog vara ett av de där lite kortare jobben då. Men det finns saker att göra som inte är kopplade till bilar, som man kanske kan locka med sig sin familj. Så man kan kombinera saker. Det är lite så jag tänker.
Sen finns det ju ett väldigt starkt fordonsintresse i Hälsingland också, på nära håll.
Verkligen.
Ja, alla kommer ju inte behöva åka exakt 30 mil, tror
nej,
jag faktiskt.
Nej, naturligtvis inte. Men jag hoppas att jag får kunder från när och fjärran, så att säga.
Mm. Ja, det är, men vad så här drömuppdrag... Vågar du uttala dig om några sådana?
Oj, oj, oj. Det finns ju hur många sådana som helst.
Kommer du att specialisera dig på något särskilt? Och är det någonting du inte kommer att göra?
Jag kommer inte att lackera en bil själv. Men man kan absolut lämna en bil till mig för att få den lackerad. Men då ser jag till att arbetet utförs i samarbete med en lackerare som jag känner stort förtroende för. Men jag kommer inte att hålla i lacksprutan och jag kommer inte att ha någon lackbox. Så det är ju ett exempel på ett sånt arbete som jag inte kommer att göra. Likadant, det går alldeles utmärkt att lämna en motor för renovering till mig. Men själva maskinbearbetningen av delarna, den kommer då en motorrenoveringsfirma att stå för. och jag sköter då monteringen och sammansättningen av det. Och också se till så det är ett fungerande paket i bilen. Sådana saker.
Får man som kund vara med och titta på när du meckar? För det tycker ju vi är väldigt roligt att mecka med dig. Och du är ju otroligt pedagogisk när du meckar och visar hur det går till.
Jag tror att Jonas får en särskild tariff för det.
Nej. Nej, men det får man absolut vara. Det skulle jag tycka var jätteroligt om ägaren till bilen själv vill vara med och se hur det går till. Och jag kommer också att dokumentera alla jobb väldigt ingående med kamera. Så att är man inte själv med på plats så kommer det att finnas komplett bilddokumentation på alla arbetsmoment. Jag har också en tanke om att jag vill starta en YouTube-kanal där jag visar, ja, jag har lite idéer. Det är Watch This Space.
Ja, härligt. Ja. Och när drar du igång då?
Tänkt startdatum är 1 maj. Det är ju det traditionella datumet i Sverige då man plockar ut sin veteranbil, har jag förstått.
Så du tänker att då går de sönder direkt, så kör man inte dig?
Nej, jag tänkte att man kanske vill åka och hälsa på.
Ja, det låter som en bra idé.
Ja, det är fantastiskt spännande det här. Jag har ju aldrig drivit ett företag förut, men det är otroligt spännande att sätta sig in i allt man behöver tänka på med det. Och det känns som att jag verkligen har hittat den riktning som jag vill ha nu, åren framåt.
Ja, jag tror att det är helrätt där. Den som anlitar Jon kommer inte ångra sig, kan jag säga. Mycket reklam.
Jag rådnar här.
Och jag hoppas att vi kommer att kunna samarbeta med Klassiker. Du kommer ju att kunna få kontakt med väldigt många roliga bilar genom ditt jobb förhoppningsvis. Och det kanske är någonting som kan spela över i Klassiker också framöver.
Ja.
Får dina mektips och sådär.
Det här också. Hoppas jag.
Vi nämnde tidigare det här med att byta olja på en Volvo V70. Men det, att hålla på med klassiska bilar kan ju ta väldigt lång tid. Och man får vara lite orolig för din arbetstid och för din familj och sådär. Det gäller ju att kunna se till att jobb tar den tid de får kosta också någonstans. Hur tänker du kring det? Att liksom det är ju ganska svårt att göra en avgränsning när man inte riktigt, saker kan ju jävlas och ta mycket längre tid än man tror.
Ja, jag tror starkt på att ha en väldigt bra kommunikation med kunden. Mitt mål är att ingen ska känna sig överraskad.
Mm.
Bilen kan bjuda på överraskningar, men det ska inte komma några överraskningar från min verksamhet.
Mm.
Och vad jag menar med det är väl i princip att om man lämnar en bil till mig så måste man vara beredd på att man också blir uppringd. Det jag berättar att jag har hittat det här felet och vill att jag gör något åt det när vi ändå rotar i det här. Och så vidare. Jag tror inte det är något jätteavancerat upplägg där, utan kommunikation tror jag är viktigt i alla sammanhang och särskilt när man håller på med och jobbar på en annan människas bil.
Ja, men det låter som att du kommer få fullt att göra med kunders bilar, men ditt egna bilintresse då, det får utlopp genom kundernas bilar då, den här staden låter det som.
För mig, det här med att skruva, vi har pratat förut med Claes om liksom vad kärnan är, vad man håller på med och så här. Och Claes sa att han kände att han kommer väldigt nära en bils konstruktör när han kör en bil. Och jag känner att jag kommer väldigt nära bilens konstruktör när jag skruvar med den. Så för mig, jag tycker det är roligare att plocka isär en bil och plocka ihop den i bättre skick än jag tycker att det är att köra den. Och det, då tror jag att det är det man ska ta fasta på, kanske.
Jag upplever bilen när jag tvättar den.
Ja, men
för då får jag se hur... Då tittar jag mycket noggrannare på formen.
Ja, det är också en tanke. Ja. Precis.
Carl, han gör det när han tankar.
Ja.
Nej, va? Gör du?
Nej, jag försökte skämta det med Carl.
Berätta, Carl, när kommer du nära en bils innersta väsen?
Oj, det var en stor fråga. Men man försöker analysera vad det är för bilar som jag gillar och varför jag gillar dem. Och jag gillar bilar som förvånar.
Ah.
Som förvånar mig, som ställer saker och ting på ända. Som gör, när jag får en upplevelse som jag inte trodde att den här bilen skulle bjuda på. När en bil som på pappret är extremt motorsvag plötsligt.
Mm. Ja.
Att det finns ett temperament i den. Eller när en bil som ska vara supersnabb rakt fram, ja, faktiskt är rolig att svänga med också. Eller när en bil som jag har trott har varit tung och arbetsam att köra är jättelätt i steget. När jag blir förvånad, när mina förväntningar ställs på ända, på ett positivt sätt då förstås. Det finns ju också bilar som man har välja förväntningar på som faktiskt har fallit igenom. Men där, någonstans där är det mitt bilintresse. Bilar som förvånar mig och kanske också förvånar andra, där det finns en historia att berätta att ja, men den är inte så här som du tror, utan det är en.
Ja. Ja, stora frågor, men viktiga frågor också samtidigt på något sätt i det här sammanhanget.
Ja, jo, det bästa hade ju varit om du hade varit kvar och jobbat på Klassiker, men det näst bästa tror jag är att du startar den här bilverkstaden, och vi önskar dig verkligen lycka till med det här, och vi kommer att följa dig nära, hoppas vi, under våren här när verksamheten drar igång.
Tack.
Ja, det här avsnittet av Studio Klassiker börjar gå mot sitt slut. Jag skulle vilja tacka Fredrik Nyblad.
Tack.
Och tacka Jon Remmer som har varit här på besök.
Tack för att jag fick vara med.
Det var jätteroligt att prata med dig igen. Och du som lyssnar vet att du kan prenumerera på podden i valfri poddapp. Och att du kan prenumerera på tidningen Klassiker. Och om du inte redan är prenumerant, gå in på www.klassiker.nu/2021. Klassiker.nu/2021. Där finns ett erbjudande som bara är hoppa på. Så blir du en i Klassiker-gänget. På återhörande.
Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Hej Coop-medlem, vi vet att du gillar att göra bra affärer. Så köp färsk laxfilé för 179 kronor kilot. Det blir gott till en fräsch vårsallad med ätmogen avokado för 10 kronor styck. Du hittar helgens bästa medlemsklipp på Stora Coop. Vi ses!
Hej Sverige! Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på Apoteket.